Vi tonar in. Exteriör en parkbänk i vårsol. Två personer på en parkbänk. Vårsolen silas genom de nästan helt utslagna björkarna ner i ansiktet på de två. I bakgrunden hörs en stare sjunga sin lovsång till våren. De två smaskar på varsin glass. Kanske årets första utomhus. Den ena personen surplar ljudligt på en pigelin, men slutar plötsligt. Personen verkar försjunken i en tanke och vi ser hur glassen börjar smälta och en smal stråle smält pigelin rinner sakta ner för dennes handsida. Plötsligt tar personen till orda. Pigelinen. Men du, jag fattar verkligen inte varför användaren inte gillar vår produkt. Vi har ju hur mycket funktionalitet som helst i den. De kan dessutom göra typ allt i ett huvudfönster. Inget runtklickande behövs. Det är ju superpraktiskt. Den andra personen som smaskar på en topphatt funderar ett slag och svarar sen. Topphatten. Jag hörde någon användare säga till en annan att hon tyckte det var för plottrigt. Att hon inte fattade vad hon skulle göra. Kan du fatta? Det är ju typ trivialt. Pigelinen. Exakt. Om de bara kunde tänka till lite. Även om vissa är nya, så vad då liksom? Det är ju inte raketkunskap de jobbar med. Ola och Tobbe kommer spatserande. De slår sig ner på varsin sida av de två.
Åh, har du top hat? Får jag smarra?
Utan att vänta på svar tar Ola helt sonika en stor slick på top hatten. Han är så girig att han får glass i skägget.
Har ni funderat på att uppgradera era användare? Alltså, har ni stakat ut en väg för dem från novis till expert?
Pigelinen och topphatten stirrar på Ola som två fågelholkar. Glassarna smälter långsamt bort över deras händer.
Ro hit med glassen och lyssna på det här istället. Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Det är jag som är Ola och jag har lite glass i skägget och jag sitter mitt emot Tobbe här. Hur är läget Tobbe?
Jo, det är bra Ola. Jag har ingen glass i skägget.
Nej, men du har inte smaskat i en halv topphat.
Nej, det är sant. Är det inte lite, är det inte lite gross att bara sno någons glass sådär?
Ja, jag delar hellre en glass med... Jag vet inte, en random person på stan med en hund.
Ja, det är sant. Hundar ska inte ha någon vidare bra munhygien, har jag hört.
Nej, jag vet inte. De brukar käka lite allt möjligt.
Ja.
Ha, hur har din vecka varit?
Min vecka har varit bra.
Mm.
Det har ju blivit lite varmt och skönt igen. Så.
Ja, det kom in lite snö och drivis i Stockholm.
Är det så?
Ja, renar de om midsommarvädret.
Aprilväder och midsommarväder, är det samma sak eller?
Ja, det känns ju som det i alla fall.
Ja,
ja nej, det känns, maj är lite sådär, det är en hektisk månad rent historiskt och det verkar som det blir i år igen.
Ja.
Det är ju Agila Sverige månad och etc.
Just det, fast det brukar inte juni vara Agila Sverige månad.
Ja, det stämmer, men liksom... Det är alla förberedelser inför.
Ja. Men i år ligger det i maj, eller hur?
Ja, det gör det.
Har du koll på programmet, eller?
Jag har koll på programmet. Inte, alltså, jag borde ha koll, eller jag har koll. Men det beror på vad du menar med koll.
Kommer det bli lika bra som den episka Väg 74-konferensen i september?
Nej, det blir det ju inte.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Det går inte att matcha en sån konferensupplevelse.
Nej.
Nej, det är en helt annan grej. Nej, men idag ska vi ägna oss åt två saker som vanligt, eller hur?
Ja, precis. En inzoomning och ett huvudämne.
Ja.
Helt så här uppåt väggarna.
Ja, det är inte så konstigt egentligen som det låter. Ni har varit med om förr, om det förr. Och det är lite kul, det är du som har valt både och här, eller hur?
Ja, precis. Huvudämnet har jag valt utifrån konferensen i Indien som jag var på. Lyssnade jag på en av talarna. Det var faktiskt en keynote till och med, nu när jag tänker på det.
Mm.
Och jag tyckte det lät vansinnigt intressant. Så att jag tvingade dig och att läsa den, hennes bok.
Mm. Jo, men det är intressanta grejer. Mm. Det, jag har fått anstränga mig lite för att översätta det här till min nuvarande situation så att säga. Men det är kul.
Mm. Ja.
Men innan vi kastar oss över det ämnet så ska vi zooma in. Och då har du valt någonting annat. Vad har du valt då?
Jag har valt något som är ganska likt huvudämnet. Det handlar om spel.
Mm. Och huvudämnet handlar också om spel. Nej, men du har sagt självorganiserat samarbete i spel.
Ja, det är ju så här att just nu så spelar jag ett spel som heter Apex Legends.
Mm.
Och det är ett spel som tillhör genren Battle Royale-spel som är en ganska populär genre just nu. Den titeln kommer ju från en gammal film från 2000, en japansk film. Som handlar om hur den japanska regeringen försöker få bukt med populationen genom att slumpvis välja en skolklass varje år som får bli släppta på någon ö och så ska de slå ihjäl varandra. Och den sista som överlever vinner liksom. Det mest kända sånt här Battle Royale-spelet är väl Fortnite, kanske.
Ja. Herren på teppan, är det en bra svensk översättning?
Ja, det är väl en väldigt bra svensk översättning, faktiskt.
Mm.
Det som är intressant med det här Apex Legends är att man alltid spelar i squads om tre. Så att du är alltid tre personer i ditt lag. Mm. Så att varje match börjar med 20 squads, totalt 60 personer.
Mm.
Och det där, du kan ju sätta ihop dina squads med dina kompisar om du vill det. Eller så gör man som de flesta och inklusive jag. Det vill säga att du inte har någon att spela med utan du hoppar in i en match. Och så får du två slumpmässigt valda kompisar liksom, som du spelar med. Och sen är ju målet väldigt enkelt. Ni ska vara de sista tre personerna kvar i spelet.
Vad är det för typ av mekanik? Är det olika karaktärer eller är man liksom samma utrustning allihopa?
Ja, du börjar ju med ingenting liksom. Det hör lite till den här genren. Du börjar,
just det.
Och så väljer du liksom någonstans där du vill landa på den här ön som är spelplanen liksom. Ja. Och därifrån sen så handlar det om att försöka hitta vapen och sånt där så att du kan och uppgradera dina vapen och sådär så du kan vinna.
Mm-hmm.
Men målet är ju enkelt och ni ska samarbeta. Det är ju ett samarbetsspel egentligen. Och liksom för att kunna samarbeta bra så är ju en extremt viktig sak är ju att du ska kunna kommunicera.
Mm. Just det.
Och då är det ju ett sätt att kommunicera är ju att du har headset och så pratar du liksom. Det funkar ju idag i spel. Men det är inte så många som har det i det här spelet. Mm-hmm. Utan de flesta kör utan headset. Då kan du ju skriva på tangentbord till varandra, men det går ju alldeles för långsamt.
Ja, det har jag försökt när jag spelar Quake och det går inte.
Nej, det går inte i ett sånt liksom, intensivt spel som det här är.
Nej.
Så det du har kvar då i Apex Legends är att de har ett ping-system. Vilket betyder att om du använder mus till exempel då så är mitten musknappen kan du pinga saker med.
Mm-hmm.
Det genom att till exempel om du tycker att vi ska springa i den här riktningen. Då håller du i den riktningen och så trycker du på mittknappen. Då kommer en liten ping så här. Jag tycker vi ska gå hitåt. Om du ser en fiende så kan du hålla muspekaren på fienden och trycka på mittknappen. Så kommer upp en liten ping att här är en fiende.
Mm.
Det liksom sköts automatiskt. Om du hittar ett föremål som du inte ett vapen till exempel som du inte behöver själv men som du tänker att någon annan kanske vill ha, då kan du pinga det vapnet. Så kommer upp en liten ping. Titta, här ligger det ett sånt här vapen. Om du börjar få slut på ammunition av en viss typ till exempel, då kan du ta upp din inventory och så kan du pinga den slotten liksom. Då kommer det upp, jag behöver den här ammunitionstypen eller jag behöver en sköld eller jag behöver en hjälm och sådär. Och sen till saken hör att du kan dessutom då vad ska man säga, godkänna eller så här pinga tillbaka Om någon säger jag vill springa ditåt så kan du liksom säga okej okay, eller nej, inte liksom. Och jag har insett att det här enkla regelverket som det här ping-systemet är, det är ju ändå en ganska begränsad form av kommunikation. Men det leder till extremt bra förutsättningar för självorganisering. Med det här systemet kan du inte bygga upp några jättestora, storslagna planer. Liksom, utan det enda du kan göra är, vad är det bästa vi kan göra i den här situationen? Jo, vi kan springa ditåt till exempel. Och ofta så liksom behöver man inte ens, man behöver liksom inte prata, utan av någon anledning så med det här gemensamma målet så bara sköter sig det här lilla skåden på tre personer. Ja, precis som en så här fågelflock. Man flyter fram över spelplanen och så bara hamnar man någonstans liksom. Alla på något vis, man skiljs lite åt för att man sprider sig i byggnader för att leta efter vapen och sånt där. Och sen så kommer man ihop igen och så springer man. Och så blir det någon som blir skjuten av en fiende. Ja, då kommer alla dit liksom. Mm. Det sker helt automatiskt. För att du har ett sånt begränsat... Jag tror att det är för att du har ett så pass begränsat kommunikationssystem som du ändå har liksom.
Det låter intressant. Det finns ju enkla regler så att säga.
Ja, precis. Det är ju det.
Principer.
För att självorganisering ska kunna ske så måste du... Du måste ju ha ett regelverk. Du måste ju ha ramar liksom. Och så måste du ha ett gemensamt mål. Och det blir väldigt tydligt också i det här spelet att om det är någon som inte är en lagspelare och som har ett eget mål liksom. Att jag ska få flest win eller kills eller något sådär. Jag ska skjuta flest gubbar. Så kan de bara dra iväg någonstans på liksom, i tangentens riktning helt själva. Mm. Sådär. Och då har man ju oftast ingen chans att vinna för att det är ju väldigt viktigt att man är
då alla tre. Liksom, och att precis, man tappar ju 30%.
Förlåt?
Ja, du tappar ju 30% på laget så att säga.
Ja, precis.
Hur ser det ut när det blir strid så att säga? Brukar det ofta vara att alla tre dör eller brukar det vara så att men vi tappade en men...
Ja, oftast är det ju så att om du möter en annan squad, då är det ju, ja, oftast så är det ju de som samarbetar bäst. Mm. De går ju segrande ur striden liksom. Det räcker ju med att en går segrande. Det räcker med att en fortfarande står på benen så kan han alltid liksom återuppliva de andra två.
Ah, okej. Okay. Ah.
Så att det gäller ju att hela tiden vara den sista som står kvar sådär.
Ja, just det. Mm. Ja, spännande. Hur enkla principer gör att du kan samarbeta?
Ja, precis.
Jaha, ska vi gå från det ena spelandet till det andra? Mm. Har läst en bok igen som kallas för Game Thinking.
Mm, precis.
Som du sa, Amy Jo Kim höll en keynote i Indien, eller hur?
Mm, det stämmer.
Speltänk.
Mm, precis. Hon har ju lång erfarenhet inom spelutveckling, bland annat jobbat med The Sims bland annat. Mm. Det här Game Thinking är ju ganska hårt kopplat till spelutveckling, men tanken som hon har är ju att det ska gå att använda även inom annat än spelutveckling. Liksom.
Ja, det som slog mig först var så här, jag är ju lite lätt allergisk mot gamification.
Ja.
Och det är ju inte det som hon snackar om.
Nej, precis. Det var ju faktiskt en av de första sakerna hon sa under sin keynote också, att gamification är ute. Det är liksom, ja. det ger bara korta kickar liksom. Det är ingenting som håller i det långa loppet liksom.
Nej, jag skulle säga att det är inte bara ute. Det har visat sig kanske förmodligen inte fungera så jävla bra.
Mm, precis.
Och det kändes rätt skönt att jag blev rätt sådär, ja, bra. Folk har förstått att det funkar inte, för att det skaver så jäkla hårt hos mig när du försöker verkligen säga, ja, gamea folk och bara så här lura dem in och leda dem in i någonting som inte känns bekvämt.
Mm, precis.
Hon beskriver ju det här speltänket då i fem steg. Mm. Att du sätter upp någon form av hypotes. Och sen försöker du, det kallar de för hypothesize, eller hur?
Ja, hypotetisera.
Hypotetisera och sen så empatisera, eller liksom med hjälp av empati då, identifiera dig med kunder eller användare.
Ja.
Och sen steg 3 är att designa. Steg 4 är att speltesta och steg 5 är att reflektera. De som kan sin agile känner till de här 3 sista stegen då ganska väl.
Ja.
Det är lite plan, do, check, act, PDCA eller något sånt där.
Ja, vi brukar inte kalla det speltesta, men...
Nej, inte så ofta. Nej, men jag tänkte vi går väl igenom de här 5 stegen. Är det någonting innan som du skulle vilja säga?
Hon pratar ju ganska mycket om motivation. Eller den inneboende motivationen.
Mm.
Jag tyckte ett väldigt bra citat var det här att de bästa produkterna fyller inte bara ett behov, utan de hjälper också användaren att bli bättre på något.
Mm.
För det är ju någonting som man aldrig riktigt reflekterar över. Att nu ska vi verkligen hjälpa användarna. Inte bara, de ska inte bara kunna liksom lösa sitt dagliga värv med våran applikation, utan de ska dessutom bli bättre och bättre på det.
Ja. Ja,
jag tyckte det var en intressant så här synvinkel på det hela liksom.
Ja, i spel så är det ju ganska så, det blir ju ganska tydligt där att du blir bättre och bättre på någonting.
Mm, precis.
Men i appar eller tillämpningar så att säga, det är inte riktigt, det är inte lika lätt att förstå hur det ska gå till.
Nej, precis.
Jag har suttit och slagit knut på mig själv här på eftermiddagen när jag suttit och tänkt på det där. Men det finns ju massor med bra exempel som vi kommer komma till också.
Ja. Och så har hon ett litet Venn-diagram för att beskriva den här motivationen.
Ja.
Den inre motivationen. Att man får den bäst om man har de 3 komponenterna. Autonomi, mening eller syfte.
Mm.
Och nu hittade jag ingen bra översättning på det här, men behärska eller bemästra.
Men det är väl den här Dan Pink, va? Är inte det?
Det kanske är.
Autonomy, mastery och purpose.
Precis. Så att autonomi, det handlar om den här känslan av att kunna styra sig själv och sitt öde. Liksom. Ja. Behärskandet, det handlar om den här känslan som vi pratar om, att bli bättre på någonting ju mer du gör det liksom.
Ja.
Och syftet då är känslan av gemenskap och att vara del av någonting större än bara dig själv. Liksom, sådär.
Ja, och det här är ju väldigt närvarande i bra dataspel skulle jag säga.
Ja.
När du kan ta din karaktär och springa runt med den bäst du vill.
Ja.
Och det är ju en autonomi. Du kan bestämma vad du vill göra när som helst.
Mm.
Och så lär du dig behärska din karaktär eller liksom dess krafter och eller vapen eller karaktärsdrag. Mm. Och sen så det större syftet är ju att liksom klara det här spelet.
Ja. Och det är ju extra tydligt i samarbetsspel som Apex Legends som jag pratade om i inzoomningen.
Ja.
Där har du verkligen det här, när du väl vinner en match liksom, så är det ni 3 som har, du hade aldrig klarat det här själv, men ni 3 ihop har gjort det liksom.
Ja, det där är ju otroligt, alltså jag går ju igång rätt hårt på sådana här på samarbetsspel och samarbetslekar och lagsporter. Det är ju så otroligt kul liksom, när du vet att du kommer inte kunna övervinna det här, du kommer inte uppnå det här syftet själv, det går inte.
Nej, precis.
Men tillsammans, och sen så när du, den här dynamiken faller på plats och så lyckas du, så övervinner du någonting som så här, fy fasken, det där gjorde vi bra tillsammans.
Mm. Det var samma känsla som man fick i WoW, liksom, när man så här insåg det här att nu har jag kommit upp till högsta nivån här.
Ja.
Nu är spelet slut. Nej, det är då man börjar med de här raiderna, och det är ju de som är riktigt roliga. Liksom.
Ja, visst.
När man verkligen får den här gemenskapen och den här känslan av att shit vad vi är duktiga som klarar den här draken eller vad det nu är för något.
Ja. Men det är ju någonting, alltså, jag vet inte vad det är, men det blir så ofantligt roligt att greja saker ihop ju.
Ja.
Det är det här gamla klyschan, delad glädje, dubbel glädje och allt sånt där.
Mm. Så det är därför man ska fira när man gör en release helt enkelt.
Ja, jo men ja, verkligen. Det finns ju mycket psykologi kring det. Vi har ju pratat om det flera gånger.
Ja.
Det här firandet, hur viktigt det är. Jag kommer ju precis tillbaks från en innebandymatch här, och då är det ju, väldigt viktigt liksom att fira. Eller jag tycker det är viktigt, och det stärker ett lag när du gör mål till exempel.
Mm.
Och det är ju jobbigt också för en motståndare.
Ja, just det.
Och se när ni firar.
Ni brukar ställa er framför dem och peka finger och så här,
nej,
göra det, fåniga danser och sånt där.
Nej, det gör vi inte. Men det är ju jobbigt ändå. Alltså, det finns ju de som gör det. Det anses ju riktigt, det är opassande.
Jag undrar om motståndarna kände för att göra det när de slog ut IFK här i semifinalen i Hamburg.
Ja, just det. Det var lite tråkigt. Det är, ja. De har väl... Vi pratade alltså om Kristianstads handbollslag som är ganska dominerande, är det inte det?
Ja, de har vunnit typ så här 4 år i rad eller någonting sånt.
Ja, på både dam- och herrsida?
Nej, herrsida. Damsida vet jag inte hur det är.
Ah, okej. Okay. Ja. Mm, ja, tungt. Ja, nej men... Vi börjar väl i den här problemdomänen, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Vi ställer upp en hypotes kring behovet.
Precis. Måste börja utgå ifrån ett behov som måste lösas.
Ja, vi gör ett antagande om verkligheten. Vad för problem har användaren som de behöver lösa?
Och en viktig grej där som man ofta missar är ju det här, varför duger inte sättet de gör det på idag?
Ja.
Det har vi ju pratat om lite tidigare också, att det är väl det, utifrån det du brukar säga, att den bästa koden är den som aldrig skrivs. Mm. Att, ja men vadå, kan inte det här skötas manuellt som det görs idag? Eller liksom, det funkar faktiskt.
Mm. Liksom. Ja, men det som jag kanske inte brukar vara lika noggrann med att säga är att det finns ju förmodligen ändå någonting att programmera på.
Mm.
Men det är så här, för det första så här, går att lösa utan kod? Skitbra, för då kan vi lägga vår tid på någonting som inte går att lösa utan kod. Som vi verkligen måste ha kod till. Så vi inte gör alldeles för enkla grejer. Ja, men när man har gjort, liksom, man har ställt upp den här hypotesen då. Då har man kommit på sig att nej, men nu, vi har hittat ett problem.
Ja.
Som vi faktiskt behöver lösa med kod. Vad gör vi då?
Jo, då ska vi försöka hitta någon att testa det här på.
Ja.
Det är ju redan en sån här en feedback loop som behöver slutas där.
Ja.
Var våran hypotes rätt? Liksom.
Ja.
Är det ett behov som användare faktiskt har?
Mm.
Så då måste vi hitta några tidiga användare. Några som brinner för vår produkt, kan man säga.
Ja.
Några superfans, eller vad man kan säga.
Mm.
Amy pratar mycket om den. Hon tar ju upp den här, som vi också har nämnt, hundratals gånger känns det som.
Ja.
Den här fina Crossing the Chasm.
Ja. Det är en gammal bok från, jag vet inte när. Den handlar om marknadsföring.
Ja.
Men senast vi pratade om den, det var ju i avsnittet om Wordly Maps, Wordly-kartor.
Just det. Påminn mig, vilka grupper är det som ligger före avgrunden där? För klyftan. Det är early adopters och...
De som ligger först är... Det är en så här vanlig normalfördelningskurva vi snackar om här.
Mm.
Och den andra halvan utgörs av late majority och laggards.
Just det.
Och den första halvan utgörs egentligen då av 3 små bitar. Men den största är early majority som ligger precis före den här stora pucken. Och sen har vi early adopters. Och sen så har vi de som kallas för innovators. Som bara utgör 2%, 3% av populationen ungefär.
Just det.
Och det är väl i den gruppen som det går att rota efter de här superfansen då.
Ja.
Och de har ju lite, vad ska vi säga, de har ju lite tålamod med att en produkt inte liksom, det finns lite små brister i den. Men de känner ändå att de vill hoppa på det här tåget.
Ja. Och en viktig poäng, en viktig grej att nämna direkt här är ju att de här superfansen, ska vi kalla dem för superfans eller vad ska vi kalla dem för?
Ja, det tycker jag vi kan göra.
Ja, de är ju inte din slutgiltiga målgrupp egentligen. För de är förmodligen alldeles för, de kan det här för bra och sånt där redan innan. Utan ja. De är ju mer tänkta som medkreatörer Det är de du ska använda för att förfina din produkt eller för att överhuvudtaget skapa din produkt från första början.
Ja.
Hur får man ta på sådana här då?
Ja, det här är personer som de har ett problem. De vet att de har det här problemet och de försöker lösa det. Och de är som sagt missnöjda med det här nuvarande sättet att lösa det här givna problemet på det då.
Ja. Antingen kanske de löser det manuellt idag på ett väldigt bökigt sätt. Eller så använder de någon annan produkt. Någon konkurrerande produkt som är dålig. Liksom.
Du kan ju skriva någon form av så här rekryteringsmeddelande eller rekryteringsmail.
Ja. Om det är en specifik produkt inom någon form av kategori så kanske det finns någon form av användargrupp för den kategorin av produkter. Till exempel. Det är ett jättebra ställe att leta efter de här på.
Mm.
Om det är någonting du ska designa för företaget så finns ju förhoppningsvis de här på företaget. Det handlar bara om att hitta dem liksom. Men det går ju säkert med någon så här intern mail eller så här. Vi ska ha en informationsträff om det här. Nya produkten här. Dyk upp om ni har lust. Och de som dyker upp på det är förmodligen ganska intresserade.
Ja, det lär de ju vara då. De som använder dagens produkt. Och så går det att snacka med dem.
Ja. Jag tänkte på det i urprojektet. Så råkade vi på några som tangerade till att vara såna här. Det var ju i Linköping när vi var och uppgraderade våran produkt. Det var ju väldigt långt in i utvecklingen. Vi var ju på så här version 2 eller någonting sånt där.
Ja.
Och så inser man att det här är folk som, det här är användare som kan det här riktigt bra och har sjukt mycket input liksom.
Ja.
Vi skulle vilja höra så här och så här istället. Varför är det så här? Varför ser det ut så här? Liksom.
Ja, ja, ja.
De skulle ju in mycket tidigare i processen.
Ja, visst.
Så hade det blivit mycket bättre. Liksom.
Ja, sådana... Precis, den typen av personer vill du ha väldigt nära tillgång till.
Mm, precis.
Det är väl förmodligen... Ja, precis som du säger. De ska vara medkreatörer.
Mm.
Och här håller vi på fortfarande att på något sätt... divergera över vilken problem vi har.
Ja. Vi är fortfarande i problemdomänen. Vi har inte ens börjat fundera över liksom lösning än.
Nej. Utan steg ett och steg två här, alltså våran hypotes och att vi liksom ska identifiera oss med kunden och använda vår empati för det. Det är fortfarande att scanna av problemdomänen.
Precis. Medan när vi tar oss till steg tre då, när vi börjar designa, rita på den här produkten, då börjar vi liksom förflyttningen över i så här lösningsdomänen.
Ja, ska vi hoppa in på den fasen så att säga?
Mm.
Vi lämnar steg två där och pratar, nu är vi i designfasen och då börjar vi konvergera över lösningen. Då pratar Amy om, hon tycker vi ska, när vi använder den här metoden, kartlägga den här så kallade mästarvägen.
Mm, precis. Det var den vi pratade lite om i inzoomning, eller i introt.
Ja.
Du försökte få de här på parkbänken, glassätarna, att kartlägga sin mästarväg.
Ja, men den är lite kul så här, för att hur gör vi en kund till en hjälte i våran tillämpning.
Ja.
Och den här hjälten ska på något sätt kunna bli bättre.
Precis.
Jag tänker mig ett litet montage över det här Rocky.
Spelar du den där låten nu också då?
Jag tycker jag hör den i bakgrunden.
Eller... Han springer upp för trappan och ställer sig där uppe vid statyn och sträcker upp armarna i luften.
Eller av någon anledning, eftersom du snackar om Battle Royale också, så kommer jag tänka på Hunger Games.
Ja.
Det känns alltid som att det är en brytpunkt i en film när man förstår, okej, här är, nu är hjältinnan på väg liksom att gå igenom någon form av metamorfos.
Ja.
Och ta kontroll över situationen och sen så börja puckla på de ondingarna.
Ja.
Och den känslan är väl... Där går vi i den här fasen igenom... I designfasen då, i fyra stycken underfaser, eller vad ska vi kalla det?
Ja, det är väl den här mästarvägen helt enkelt som hon vill dela upp i fyra steg, som en trappa nästan.
Ja.
Som man måste kämpa sig upp för.
Ja.
Jag kan dra de här fyra stegen, det börjar ju med upptäckt. Därefter är det introduktion kanske vi ska kalla det, onboarding kallar hon det. Ja. Onboarding är ett väldigt bra uttryck. Det är väldigt lätt att förstå på engelska vad onboarding betyder. Men det är ett sånt där svåröversatt till svenska.
Ja.
Därefter är det vanebyggande. Och slutligen då, högsta steget är mästare då. Det där Rocky står och sträcker upp händerna.
Ja. där är liksom, där står han Rocky uppe på. Och är liksom bestämt sig för att nej, men nu... Han kanske inte riktigt är mästare där, men han har i alla fall hittat sin väg framåt.
Ja.
Mästaren är ju typ så här sista när han spöar. Han boxar ner,
liksom. När han står och skriker på Adrian!
Ja. Men det här kallas alltså för den mästarvägen. Och det ska ju vara en väg där du som användare känner att du hela tiden får någon form av utmaning. Men ändå inte kastas in i den här där du känner, går runt och känner dig orolig.
Nej, precis. Det är ju väldigt tydligt, återigen väldigt tydligt i spel. Liksom, att där har du ju ofta en introduktion som är någon form av tutorial.
Ja.
Liksom så där du får testa på alla kontroller och så här hoppar du, så här skjuter du eller vad det nu är för typ av spel.
Mm.
Och sen då därefter så kastas du in i det riktiga spelet liksom. Och då börjar din resa till att bli riktigt kompetent i det här spelet.
Ja, och det var ju det du sa, hur du kände när du spelade WoW.
Mm, precis.
Att mästaren, den känner ju inte liksom, det spelar ingen roll att du är level 70.
Nej.
Utan det som blir viktigt då, det är ju liksom här dina äventyr som du ska ut på. Och hur du använder dina nya krafter.
Ja.
Och hur du får de här utmaningarna då.
Det där är ju väldigt intressant för övrigt i om man tänker just spel. Det finns ju vissa spel som faktiskt kräver att du motoriskt arbetar in vissa rörelser i dina händer och sånt där.
Ja.
För att kunna klara de svårare grejerna.
Ja.
Du blir liksom bättre rent fysiskt, rent motoriskt. Dina händer.
Det är
ett jättestort problem då för oss föräldrar som inte har tid att spela så mycket. Därför att det kan vara så där, man spelar halva spelet och sen så lägger man ifrån sig det i typ en månad för man har massa annat att göra. Sen kommer du tillbaks till det och då ska du helt plötsligt kunna spöa de här bossarna som kräver att du har övat halva spelet.
Mm.
Men du har glömt allting så att du är tillbaka på noll. Liksom.
Jo.
Då blir det väldigt körigt.
Jag kommer ihåg ett sånt spel. Heter det Cuphead?
Ja, det är möjligt.
Känner du till Cuphead?
Ja, jag känner igen namnet. Jag har inte spelat det.
Det är ett jäkligt coolt spel tycker jag. Tänk dig så här Musse Pig tecknat med musik så här 30-tal, 20-tal.
Ja, just det. Så är jag.
Mm. Extremt svåra manövrar ska du göra här och där.
Mm.
Och det är väldigt frustrerande att köra det på, men det är också väldigt kul.
Mm. Men det är typ ett sånt spel då som kräver att du verkligen tar den här vägen, du tar den här trappan nerifrån och upp liksom.
Jajamän, exakt så var det. Och jag spelade tillsammans med våran mittemellanson. Och ja, han lägger ner lite mer tid på spelen än vad jag gör, så att jag kände att jag blev ifrånåkt där. Det var ett jäkligt coolt spel, men där kände jag att det var så. Rent mekaniskt, öga-hand-koordinationen liksom behövde övas upp innan man kunde gå vidare.
Ja.
Och det var en sån naturlig progression i det här spelet också.
Mm.
Och där kommer vi in på nästa steg här, att det är viktigt att i din design och designa den här inlärningsloopen.
Ja.
Den är också en loop som gör att du suger in dina användare.
Mm.
I din tillämpning. Och den går från, du får någon form av så här, en hint, en vink, ett tips. Om så här, okej, så här, du upptäcker. Och sen så ska du gå till någon form och göra någon form av så här upprepningsbar aktivitet. Som ska vara lite förnöjsam. Så det är lite kul att göra det här. Och sen får du återkoppling på att du blir bättre eller att du har lyckats med någonting. Och sen så ser du då liksom den här, kartlägger den här framskritten, den här liksom investeringen. Och sen så kanske upptäcker någonting nytt. Men den design, den, jag tror att det är, liksom, är lite, det är lite abstrakt. Så jag tror vi måste ha ett exempel. Jag tror att det är många som i inom vårt gebit som kör Slack.
Ja. Tror alla, typ.
Ja, det finns ingen som inte kör Slack. Men där finns den här loopen. Det finns ju också en... den här, nej men vi tar den här inlärningsloopen. Det är så att där kommer du in i Slack och så ser du så här, nej men oj, titta här, jag har lite uppdateringar, det har hänt någonting här.
Just det.
Det händer någonting i någon kanal. Och sen så, då går du in och så svarar du på alla meddelanden.
Eller läser dem.
Och sen så får du feedback på, nej men ja, nu, grattis, allting är läst. Du har svarat på allting eller du har läst allting. Och sen så nästa steg då så är det att nej men då börjar du kanske anpassa lite grejer där eller så här, starta en egen kanal eller lägger till lite emojis som gör att den här blir den blir lite mer personlig. Det är så det funkar i Slack.
Yeah.
Det finns ju de här elementen av gamification i Slack, men de har fokuserat på resan, själva liksom hur du använder Slack. Inte på mekaniken. De har ingen så här topplista. Här har du, du är den som typ chattar mest eller något sånt där.
Nej.
De höll på och enligt hon Amy då, så var det liksom ett medvetet designval. För det här är ett samarbetsverktyg.
Ja.
Det handlar inte om att vinna i Slack.
Nej, precis. Vem vinner i Slack?
Ja, det finns ingen... Ingen vinnare så, utan det är ett kommunikationsverktyg och då vinner alla som kommunicerar med varandra. Så då har de liksom, de har lagt hela grejen kring det här med gamification då på resan så att säga, hur man interagerar i Slack, jobbar i Slack.
Och Slack har ju också en ganska tydlig onboarding, de har ju nästan som ett spel, alltså en tutorial, det är väl Agibot va? Nej, Agibot är våran bot, ja, men Slackbot. Ja. Det är typ Slackbot som liksom berättar hur du använder Slack. Så här ser en kanal ut. Så här, liksom, när du kommer in första gången. Så där.
Precis. Och då pratar vi om den här mästarvägen.
Ja, precis.
Hur den ser ut. Det är lite, kanske lite förvirrande. Det finns en mästarväg som också har fyra stycken delmoment, så att säga. Och det som, för att hålla isär... För våra kära lyssnare här så har vi mästarvägen och sen har vi inlärningsloopen. Det är två olika saker. Men båda har fyra steg i sig. Så mästarvägen som du pratar om, det är när det blir det första upptäckten. Åh, titta här har vi Slack. Kul grej.
Ja.
Och sen så blir man onboardad av botten. Men vi kan ta ett annat exempel som till exempel Kickstarter. Den har ju en inlärningsloop som ser lite annorlunda ut än en Slack. Deras inlärningsloop, det är att du hittar och upptäcker en ny Kickstarter.
Ja.
Och sen så sitter du där och så utforskar lite kampanjer. Och steg tre då, det blir att nej men ja, jag ska nog donera in till en kampanj. Och sen så efter ett tag så kanske du inser att nej men jag ska köra en eget projekt.
Ja. Och då är man uppe på mästarnivå.
Då är du uppe på mästarnivå. Eller är det verkligen så? Är inte det liksom så här, då har du förstått hela den där loopen?
Ja, kanske.
Då har du gått igenom hela loopen när du liksom har... För att, ja. Förmodligen är det så att du behärskar det här då. När du drar igång din egen kampanj.
Ja, förhoppningsvis. Vet.
Men så att i abstrakta termer då, när vi pratar om den här inlärningsloopen, det är att det börjar med ett litet tips, en liten vink om så här ska du göra. Sen så tar man den här aktiviteten som du ska göra och försöker upprepa den. Och sen med den här återupprepningen så blir du bättre. Och sen så ser du hur din framskritt ser ut. Och det här är lite intressant tycker jag. Hur tusan gör du det här på ett sätt i en back office? För en bank till exempel.
Man implementerar ett gem.
Jag tror inte det. Men nu,
nej, men det jag har tänkt på är att jag tror att det är ganska vanligt att man kliver in på en för hög nivå liksom, när man designar sin app. Därför att du har någon hypotes över en app som du ska göra, eller det är någon som har så här bestämt den här appen ska vi göra.
Ja.
Och då kan ofta så är det personer som kan väldigt mycket som designare.
Mm.
Om jag tänker igen på urprojektet. Ja. I princip alla applikationer som designades där på det företaget var ju så här ingenjörsapplikationer där det var liksom någon som var extremt duktig på någonting som byggde applikationen för det här.
Ja.
Och det var helt oanvändbart för någon som inte var en sån här mästare redan från början.
Ja, absolut.
Så att man går in liksom på fel nivå. Man designar en app för någon som redan kan någonting väldigt, väldigt bra.
Mm.
Om man istället tänker att det är någon som ska lära sig det här, liksom komma in i det här. Man kanske ska tänka på något annat sätt. Man kanske vill ha, jag vet inte, en wizard.
Ja, det är ju ett sätt att göra det på. Men då kommer du igång och så får du till ett liksom någon form av slutresultat. Du vill ju också kunna testa det här slutresultatet.
Mm.
Och se så här, ja men det här funkar.
Jag vet att vi pratade om det i urprojektet. Eller?
Ja.
Jag har i alla fall något minne av att vi pratade om det. Där hade du sån här, du hade formulär som hade 3000 fält. Och det är ju ett sätt att göra det på. Men det är förmodligen mästarsättet att göra det på.
Ja, det håller jag med.
Om du istället har en möjlighet att liksom lägga in samma sak fast i steg liksom.
Ja.
I form av en wizard till exempel.
Liksom. Nej, men du
mata in de här fälten. Tick, 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 tick.
Ja.
Då har du den där liksom inlärningsloopen på ett annat sätt.
Ja, men du skulle ju kunna göra i det fallet med grafik. Alltså jag tänker med alltså grafik kring problemdomänen.
Ja.
Och så skulle det vara lätt och sen så går det in i expertläge istället och så gör finjustering när du väl kan det där.
Ja.
Du måste ju också ha, jag tycker att det måste finnas ett läge för folk som är väldigt som kan systemet utan och innan.
Ja.
Som också ska vara smidigt och enkelt.
Mm. Du kan ha diverse valideringar på fält som visar typ så här med röd text att nu har du matat in ett felaktigt värde här.
Ja.
Och sen allt eftersom användare blir bättre på det så kommer de ju sluta att mata in fel värden. Och sådär.
Mm. Ja, jag håller med dig. Det måste finnas ett sätt, ett enkelt sätt in i det. Och så måste den här mästarvägen måste vara, det är ju roligare om den är tydlig.
Mm.
Det blir ju till exempel i Rockband.
Ja.
Där är det ju ganska tydlig. Där har du så här börjar du och sen så liksom, det repeterbara där det är ju att sitta och spela instrumenten tillsammans med andra då. Och sen så får du typ en applåd från publiken. Och sen så antar jag att det är någon form av progress där. Om du kanske kan köpa ny gitarr eller vad det nu är. Jag har inte spelat Rockband så mycket själv.
Nej, jag antar att man låser upp låtar och sånt där.
Ja, det är det man gör. Ja, det känns ju rimligt. Lite svårare låtar då antar jag. Börjar inte med de allra svåraste låtarna. Men ju mer jag tänker på det, desto mer är det så här, ja men det här är ju så himla enkelt när det är ett spel.
Är det verkligen det? Men
det kanske inte är.
Har du designat många spel?
Nej, det har jag inte, men jag har spelat många spel där det där har varit närvarande och där man känner att fasken, det här är bra gjort.
Mm.
Det är inte väldigt många appar, tillämpningar. Skrivbordstillämpningar eller telefontillämpningar som jag har kört som jag känner så här, fy fasiken vad det här var bra.
Mm.
Som inte har varit spel.
Nej.
Men det är några som börjar med det. Men ibland blir jag irriterad när den är kass. Den här liksom så här onboarding upplevelsen. Men är den bra? Nu har inte jag kört Duolingo, men jag vet att det är flera kollegor. En kollega åtminstone som jag har, Peter, vår kollega. Mm. Han kör ju den. Och där är lite, det är sådana element i den ju. Som är ganska tydliga vad gäller den här inlärningsloopen.
Ja.
Ja, men då är vi på, vi är fortfarande på i den här designfasen. För hon, Amy pratar lite grann om olika typer av användare också.
Ja, precis. Hon tar ju någon form av avstamp i de här spelartyperna som Richard Bartle, någon show med för massa år sedan, tog fram.
Var han muddskapare eller?
Jag vet faktiskt inte.
Han för mig det.
Men det är en fyrfältare i alla fall.
Ja, det
vi
säkert.
Älskar ju fyrfältare.
Ja.
om man tänker sig två axlar där man har, på den ena axeln så har man på ena sidan, på den vänstra sidan så har man agera och på den högra sidan interagera. Nu vänder jag på axlarna bara för att krångla till det. Vi säger
vi börjar om bara.
Ja. På y-axeln som går nerifrån och upp.
Ja.
Så har vi längst ner har vi interagera, högst upp har vi agera.
Ja, vad interagerar man med då?
Jo, då har vi på x-axeln så har vi på vänstra sidan så har vi spelare och på högra sidan så har vi världen.
Ja.
Då får man fyra fält. Och de som agerar med spelare, de kallas för killers.
Ja.
Mördare typ.
Ja, PvP. Player ja. Versus player.
De som ja. Älskar och skjuta skallen av andra och sådär. Att få spöa folk, det är det bästa ja. De vet liksom.
Ja.
Om man istället tar de som agerar med världen så kallas de achievers eller ja. Verkställare eller vad vi ska kalla det på svenska.
Mm.
De gillar att uppnå mål i världen istället. Achievements är typiskt i spel. Finns ju ofta ja. I spel att så här, låsa upp så många som möjligt. Sådana achievements.
Just det, ja.
Om vi istället pratar interagera-delen då. Så de som interagerar med spelare. De kallas socializers.
Mm.
Socialiter? Nej, jag vet inte. ja, de gillar att typ kommunicera med andra. Spela ja. Samarbete med andra till exempel.
Ja.
Och de som interagerar med världen, det är explorers. Det är de ja. Som vill se allt. Typiskt Fallout till exempel.
Ja.
Jag ska minsann klara alla quests i hela världen. Och jag ska liksom se varenda liten del av världen. Sådär.
Ja.
Men ett problem med de här spelartyperna är att de passar väldigt dåligt för dels för sociala spel till exempel.
Mm.
Och dels för applikationer. Det är ja. Inte så ofta att man har användare som är killers liksom.
Nej, inte. Nej, nej. Fast den finns ju, du kan göra en anpassning av den, eller hur?
Precis. Amy föreslår att man ska anpassa och istället fokusera på sociala aktioner.
Ja.
Eller sociala
interaktioner.
Så att du har kvar samma axlar, fast istället för spelare i världen så har du personer och innehåll.
Ja.
Men du har fortfarande agera och interagera på y-axeln.
Mm.
Och då kan du få ett antal så här aktioner som man kan tänkas göra i de här fyra kvadranterna istället. Så att i killers-kvadranten så är det då istället att du vill tävla.
Ja.
Det är en liksom social aktion.
Mm.
I den här achievements-kvadranten så vill du istället uttrycka dig. Agera med innehållet. När du interagerar med personer så är det samarbete du vill fokusera på. Och när du interagerar med innehållet så är det utforska fortfarande som du gör då.
Ja. Ja, det känns ju rätt. Det känns ju lite mer så där anpassat för. Inte spel så att säga för alltså tillämpningar som jag kallar det.
Ja. Det här går ju liksom, om du gör det här, du försöker identifiera vad är det dina användare gillar att göra för någonting.
Ja.
Då kan du liksom hitta så här mönster i dina användares motivation.
Ja.
Och det kan du då utnyttja så att du designar vettiga funktioner för dem.
Just det. I, ja men i, vad ska vi säga då, om vi tar Kickstarter som exempel.
Ja.
Då har vi ju den här, de här fyra hörnen då, de här, när du, att uttrycka det så att säga, det är ju att välja, du väljer någon Kickstarter.
Ja.
Och när du utforskar, det är ju liksom att du tittar och letar efter någon Kickstarter och supporta.
Ja.
Och sen så kan du ju donera eller kommentera och dela. Det är ju liksom nere i den här samarbets, den interagerande med människor då, ner till vänster.
Precis.
Och tävla, det gör du inte på Kickstarter.
Nej.
Det skulle ju kunna finnas en sån där du tävlar med andra Kickstarters. Det finns en sån sida. Andra Kickstarters som liknar din. Hur går de egentligen?
Man kan se det som en form av tävlande. Ofta så finns det ju sån här, varje Kickstarter brukar ha så här en top tier. Så om du bidrar med så här mycket, jättemycket,
ja,
så får du det här supercoola. Men det har, ja, vi bara 5 stycken av.
Ja.
Där skulle man ju kunna se det som tävla då, att bli en, ja, av de 5 liksom. Ja. Då måste man ju oftast vara ganska snabb. Eller ha väldigt, ja, mycket pengar.
Ja, visst. Eller både och. Ja. Ja, det här var alltså del 3 liksom i det här ramverket, eller vad ska vi kalla det?
Ja.
Ja.
En viktig poäng som vi kanske ska nämna redan här är återigen det här, inte gå in på fel nivå, utan det du vill fokusera på, det är de här vanebyggande, den här återkommande aktiviteten som din användare ska göra i din produkt.
Ja.
Det är den du vill fokusera på, och det är den du vill ska göra riktigt, jag tror vi har nämnt det innan, förnöjsam eller sådär.
Ja. Det ska vara angenäm.
Det ska vara väldigt trevligt att göra den här upprepningsbara grejen. För det är det som kommer göra att dina användare föredrar din produkt framför godtycklig annan produkt eller att göra det manuellt. Liksom.
Ja, jag inser det. Jag kom på vad det skulle kunna vara för någonting i våran problemdomen. Det skulle kunna vara att sitta och bedöma låneansökningar. Skulle det kunna
vara? Det är en sån upprepningsbar en grej som de återkommer till ofta.
Ja. Det är någonting som vi har försökt automatisera stora delar av det, men det kommer alltid vara en del som inte går att automatisera fullt ut. Eller det går att automatisera fullt ut, men jag tror inte att alla vill det. Men det är en återkommande aktivitet, och den skulle kunna bli sådär ganska rolig.
Ja.
Av någon anledning. Jag vet
det inte spelas det. Lite bra musik när man öppnar det fönstret.
Ja. Vi har försökt göra den väldigt enkel, tilltalande. Det ska vara lätt att förstå den, etc.
Ja.
Men det kanske skulle kunna gå att göra någonting kul kring det där. Nu tycker inte jag att... Men, jo, men till exempel som i Slack då. När du loggar in så ser du så här. Nej, men oj, här har vi 24 stycken saker att ta hand om idag.
Ja.
Lite så är det nu. Att det finns en lista som du betar av.
Mm.
Och men det finns inget sätt att anpassa den här, att göra den till din så att säga. Så att du känner att, ah, men, oh, det här var bra. Nu märker jag hur bra jag har blivit på det här.
Ja.
Det skulle kanske kunna vara sån här att i år har du bedömt, det finns en liten lista där du ser så här, har du bedömt så här många. Varav den här så här många procent har blivit utbetalt. Varav så här många har funkar, löper felfritt eller har defaultat som det heter. När någon inte betalar ett lån.
Man kan ju tänka sig att applikationen också hjälper dig att bli bättre på på om ditt mål är att läsa, du vill läsa igenom alla intressanta trådar. Och så lär sig applikationen att typ den här kanalen är du ganska ointresserad av egentligen.
Ja.
Så att de inläggen som hamnar där, de hamnar lite längre ner. Mm. Så att man kan bli snabbare på att läsa igenom det absolut viktigaste liksom.
Ja.
En sån funktion till exempel skulle man kunna tänka sig.
Ja, det finns det inte så i Slack. Den arkiverar ju.
Jo, du kan ju prioritera vissa kanaler och lägga dem som favoritkanaler. Ja. Eller som stjärnmärkta kanaler liksom.
Sen säger väl Slackbot så här, men du har inte interagerat i den här kanalen på jättelänge.
Ja, det är möjligt.
Så vill du hoppa ur den?
Ja.
Mm. Ja, det var del 3. Ska vi hoppa in på del 4 eller sektion 4 som är speltestandet?
Jajamän. Då gör vi en prototyp.
Ja.
Och så testar vi in på användare.
Mm. Nu är vi inne på i lösningsdomänen.
Ja, precis. Nu har vi ju liksom hypotetiserat och vi har fått med oss vårat superfan som har sagt att jo, men det här är ett verkligt problem och det skulle kunna lösas så här.
Ja.
Så testar vi på vanliga användare. Inte på våra superfans.
Nej. Med våra hot core customers.
Ja.
Du kan ju inte interagera med dina liksom kärnkunder så att säga på lite olika sätt. Du kan göra det med prototyper som är en pappersprototyp till exempel.
Ja.
Så här ser den ut. Och så, vad händer nu när du trycker här? Och det, jag testade det för första gången i alla fall där jag var på form av ledde det mötet där vi bara så här ritade upp på papper så här skulle det kunna se ut.
Ja.
Och här skulle den knappen kunna ligga, här skulle det kunna vara. Det går ganska fort. Det går alltså extremt fort.
Ja.
Och liksom att förkasta idéer och komma upp med nya idéer. Det är helt galet vad kreativiteten bara sätter igång så fort du sätter folk med lite papper och penna och så säger man att men det är inte viktigt hur det ser ut just nu, det är bara viktigt vad vi kan göra.
Ja. Och det jag tror Amy nämner ju det i boken. Jag tror att vi har pratat om det i något av våra UX-avsnitt, antingen med Erik eller Martin också. Att det finns ju viss vits med att det ska vara ganska low-fi, en prototyp. Ja. Därför att om prototypen är för genomarbetad, då kommer användarna få för sig att det är färdigt liksom. Och så blir de besvikna när det är saker som inte funkar och sådär.
Ja.
Då får man massa sådana här kommentarer som att ja, men det är en bugg här. Det här, när jag trycker på den här knappen så smäller det. Liksom, ja, men det hör inte till prototypen.
Nej, nej.
Så det finns vits att det ska se lite kackigt ut. Liksom, om man nu gör en verklig prototyp som är en produkt.
Ja.
Liksom, så är det bra om den inte ser för färdig ut. Liksom.
Ja, precis. Och det här är inte, skulle jag säga, det här är vi inne på sådana saker som vi håller på med ganska mycket i dagligdags. Det här känner jag igen mig ganska mycket.
Mm.
Hur vi prototypar och folk som har jobbat med mjukvaruutveckling en stund förstår vitsen med att vara snabb i vändningarna här.
Mm.
Och få ut någonting snabbt. Det som jag tycker är lite svårare är liksom, det är den här fas 3.
Ja.
Som är liksom den här designfasen och hur vi ska designa våran tillämpning, men det här känns det som att det här har vi pratat om 1000 gånger.
Ja.
Små elefanter etc. Sen kommer vi till fas 5 eller steg 5 som är den här validering och reflektion som liksom knyter ihop säcken. Där vi börjar dra lärdom av våra speltester.
Ja.
Där vi kan uppdatera våran strategi, förändra vår strategi och göra om vår roadmap eller vad vi vill kalla den.
Mm.
Men vi vill ju komma hit så fort det bara går.
Ja.
Och för mig känns det lite så där, eftersom inte jag har internaliserat den här typen av metod så känns det som att men då hastar vi igenom det här första då. Är det så att vi gör någonting fel om vi är snabba här? Eller kan vi iterera igenom hela den här processen, hela det här ramverket?
Hypotes, det tror jag definitivt.
Empati, eller hur?
Det handlar ju bara om hur stor din hypotes är. Liksom.
Ja.
Och det här kan du göra för varje liten ny funktion som du planerar att införa i din produkt. Ju. Nu ska vi ha den här funktionaliteten. Vi ska ha en ny rapport. En ny ekonomisk rapport eller någonting sånt där.
Ja.
Ja, okej, vad har vi för hypotes? Vad är det för behov som användaren har?
Mm.
Och så ta in din expert som har gått i pension nu. Men han kanske kan komma in ändå och tycka till.
Ja. Ja.
Och empatisera?
Ja, eller identifiera dig med användaren då. Känner, ja.
Ja. Och sen kommer man ju till det här som alltid missas då, att liksom okej, hur lär vi användaren att använda den här rapporten och hur fungerar det när användaren blir duktigare på rapporten?
Ja.
Mm. Tänka på den här mästarvägen.
Ja. Ja.
Sen gör ni bara en prototyp, testa på lite användare och sen är det klart.
Ja. Det kanske är så att det går att applicera det här liksom även på en rapport så att säga.
Ja, det tror jag.
Ja. Jag tycker att det är ett fascinerande sätt i alla fall att tänka kring.
Avslutningsvis kan vi ju nämna det här också att hon... Jag nämnde förut också att börja med det viktigaste. Att vi vill börja med den funktionen som får dina användare att vilja återanvända.
Ja.
Återvända. Så att din MVP, liksom, om vi nu tänker Greenfield. Nu ska du göra en helt ny applikation.
Ja.
Din liksom MVP, Minimal Viable Product. Det ska vara fokuserat på den här trevliga aktiviteten. Som gör att de vill fortsätta använda din applikation. Mm.
De vill återkomma.
Ja. Och samtidigt så börjar du fundera lite på liksom hur ska användarna introduceras till den här produkten.
Ja.
Den här onboardingen. Liksom.
Mm.
Och sen då när vi börjar närma oss beta, då ska vi jobba vidare med den här trevliga aktiviteten. Den här utöka MVP:n. Liksom.
Ja.
Men vi utökar också den här introduktionsdelen, onboardingen. Så att den blir mer genomarbetad också. Och här börjar vi också fundera på marknadsföringen, alltså den här introduktionen, den första steget i mästarpathen. Och sen inför släpp då så fortsätter vi åter att utöka MVP:n så att den är någonting riktigt, riktigt bra. Alltså den här återkommande funktionaliteten.
Mm.
Vi utökar introduktionen så att den blir riktigt bra. Marknadsföringen blir lite mer genomarbetad och nu först börjar vi fundera på expertanvändarna, alltså mästardelen. Av det hela.
Mm.
Och sen först efter att vi har släppt våran produkt. Då jobbar vi vidare på alla bitar och utökar funktionaliteten för experterna. Så att det är om man ska följa den här processen så är det väldigt sent man verkligen funderar på de här expertfönstren. Eller vad man nu ska kalla det.
Ah,
liksom de här formulären där de som är riktigt haja på det här kan mata in saker väldigt fort.
Mm.
Liksom.
Mm. Ja. I mitt huvud så, när jag tänkte på det här för länge, länge sedan och då höll vi på med någon form av hur ska vi få användare att gå över till det nya sättet?
Mm.
Vad är det som drar över dem till våra nya vy, så att säga?
Just det.
Det var så jag tänkte på det då.
Mm.
Vi måste ha någonting som är jäkligt enkelt, alltså... Och det är det du säger nu. Nu faller det på plats för mig. Så här, det var ju det jag ville komma åt då.
Ja.
De här enkla grejerna. Det som får folk att komma tillbaka om och om igen.
Ja. Och vad är det som gör att det blir bättre än det de har idag?
Liksom? Ja, precis. Exakt så. Och den frågan har jag ställt massa gånger till mig själv.
Mm.
Det är skönt liksom att vi liksom har upptäckt det. Att du upptäckte den här typen av metod då så att säga. Jag kände att vad kul. Det finns fler som har liksom funderat på vad är det som är viktigt och varför är det viktigt att göra det i den ordningen.
Ja. Mm. Börjar vi känna oss färdiga?
Jag tycker det.
Det finns ju mer i den här boken, diverse, alltså den beskriver ju en hel process med i princip, det finns färdiga formulär som du kan fylla i, färdiga kartor och sånt där.
Ja.
Så att om man tycker det här verkar en intressant process så kan man ju köpa den här boken. Den var för övrigt extremt lättläst. Den gick väldigt fort att ta sig igenom, tyckte jag.
Ja, visst. Det är, ja, som sagt, det är luftigt. Det är luftigt. Ja. Men det är en kul bok och kul ämne.
Ja.
Vi kan bara sammanfatta den som hastigast genom att säga att det består av fem faser. Och det är de här, att du skapar en hypotes kring behovet. Sen med hjälp av empati då så lär du känna din användare. Sen designar du din lösning. Sen speltestar du den, eller testar den då. Och sen reflekterar du och drar lite lärdom. Och det här verkar ju också vara en iterativ process.
Ja, rinse and repeat.
Med de orden så stänger vi dagens avsnitt.
Mm. Ska vi ta lite kontaktinformation?
Det tycker jag. Det låter som en bra idé. Twitter, hur gör vi då? Hur gör de då?
Ja, då antingen så tweetar man ju till podden på @vag_74. Eller så tweetar man till dig på @elnestam eller till mig på @tobbeanderberg.
Ja.
Och så finns vi på mail också. podd@agical.se.
Mm.
Och Slack, där kan man också tweeta eller mejla så kan man få en inbjudningslänk dit.
Yes.
Och om man aldrig använt Slack så kommer man få en trevlig liten onboarding av Slackbot.
Ja, just det. Och nästa avsnitt är avsnitt 100.
Ja, just det. Det höll vi på att glömma.
Slå ett slag för det. Och det finns fortfarande chans att skicka in lite frågor till oss. Det har kommit in, det är ganska många frågor nu.
Ja, vi borde nog ha för ett helt avsnitt eller en hel timme.
Det tycker jag nog. Men det kommer alltså vara den 22 maj.
Ja.
Vi sänder alltså avsnitt 100 live den 22 maj 12.00
ja.
Central European Time.
Och vi som aldrig har några teknikstrul när vi ska spela in. Det tog bara typ en halvtimme för oss att komma igång idag.
Ja, det ska bli spännande. Men vi hoppas komma igång klockan 12.00.
Ja. Det är andra som får lösa det där.
Ja, visst.
Du och jag kommer bara sitta där och svara på frågor.
Ja, det blir bra. Nej, men tack för den här gången, kära lyssnare.
Mm, tack så mycket.
Nu ses vi om 2 veckor.
Jajamän.
Ha det bra. Hej då.
Hej.